Så, god kväll allesammans och välkomna till möte och en predikan som vi har hämtat från egentligen ett par olika ställen, men framförallt här från Andra Samuelsbokens 24 kapitel. Andra Samuelsbokens 24 kapitel, och det är de två sista verserna där, 24 och 25. Och jag vill bara ge en kort bakgrund. Därför att det är alltså kung David som har räknat Israel. Och när vi då läser det här stycket så tycker vi att det är väldigt konstigt på något sätt. Att varför skulle David och Israel drabbas av en så hård dom bara för att han råkar räkna sina soldater? Jag menar, var finns den kung eller president eller general eller vad det nu kan vara i världen som inte vill ha en uppfattning om hur hans armé och hur hans folk, vilken kapacitet eller förmåga de har? Men Israel var annorlunda därför att Gud hade kallat dem att vara ett förbundsfolk. De tillhörde Gud och Gud sa, jag är er Gud och jag garanterar försvaret av landet. Okej, ni har en armé, men tänk inte i termer som att ni har 1000 man eller 100 000 man. Om ni kommer ihåg vid ett tillfälle så var Jonathan ute på ett uppdrag och han attackerade ett gäng med filister och han besegrade dem helt själv tillsammans med sin vapendragare, säger man, just det. Och Gud säger att ja, jag kan ge seger genom få lika väl som genom många. Och det här var vad David hade fått till sig. Du ska inte räkna ditt folk. Du ska inte förlita dig på någonting mänskligt. Du ska förlita dig på Herren Gud och ingenting annat. Så med andra ord, att räkna Israel och folket, armén, soldaterna, det var otro. Och det är intressant att när vi tittar i Bibeln på hur Gud definierar synd, så ser vi i Romarbrevet 14, han säger att allt som inte sker av tro är synd. Och det är en ganska hård definition. Allt som inte sker av tro är synd. Jag menar, vi som då tror att synden är någonting som vi liksom kan på något sätt katalogisera eller kategorisera. Det är de här sakerna som vi ska göra, det är de här sakerna vi ska avstå från. Men allt som inte sker i tro är synd. Men prisat vare Gud, vi har en nådesfull Gud som verkar i våra hjärtan. Och i det ögonblick som den helige ande gör klart för oss att någonting är fel, vi bekänner det, vi går vidare och han förlåter och så vidare. Men jag tänkte just på det här att det var en handling i otro och konsekvenserna var därefter. Och det kom en slags pest över landet och många dog. Men Herren vid ett tillfälle säger, det är nog. Och han drar sig tillbaks. Och David i sin tacksamhet för att än en gång ha sett Guds nåd och barmhärtighet i praktiken, blir så glad att han säger att jag måste offra någonting till Herren. Jag måste frambära ett offer. Och han går till en man som har en gård, kan vi säga. Och han vill köpa en plats där, en sån här tröskplats, ni vet, när man, där man tar hand om skörden. Och Då står det så här i vers 24 och 25. Det är alltså andra Samuelsbokens 24 kapitel, det sista kapitlet i boken. Och sedan 24-25 verserna. Men kungen svarade Arana, därför att den här mannen, han sa, ja men du är Israels kung. Vi är ett folk. Vi gläds tillsammans med dig att den här pesten är över. Du får den här platsen. Men vad säger David? Jo, han säger, nej, jag vill köpa det av dig för ett bestämt pris. För jag vill inte offra åt Herren min Gud brännoffer som jag har fått för intet. Så köpte David tröskplatsen och boskapen för 50 siklar silver. Och David byggde där ett altar åt Herren och offrade brännoffer och gemenskapsoffer. Och Herren hörde bönerna för landet och plågan avvärdes från Israel. Jag tänkte också på en annan, vi behöver inte läsa det, men profeten Malaki, den sista profeten i Gamla testamentet, han skriver i första kapitlet, behöver inte slå upp det, behöver inte läsa det, jag bara ger er verserna, Malaki 1 och verserna 11-13, så talar profeten till prästerskapet och till folket i allmänhet, och han säger att ni är väldigt religiösa. Ni offrar mycket. Ni gör precis det som ni egentligen ska. Men han säger att det ni offrar, det är inte det förstfödda. Det är inte förstfrukten. Det är inte det bästa. Utan det är resterna. Det som har blivit över när ni så att säga har förverkligat er själva. Och han säger, så kan ni inte göra. Ni kan inte lura Gud. Inte nog att Gud behöver våra offer. Åh, titta liksom, du kommer med ett lamm här. Det var precis vad jag behövde. Nej, Gud äger allt. Gud har skapat allting. Men han har behag till vår lydnad. Så det är inte det liksom att, åh, precis, det var det jag behövde. 70 tjurar här. Och det är precis det du kommer med liksom, var bra. Det hade jag inte kunnat skaffa på något annat sätt. Det var uppenbarligen inte. Men vår lydnadshandling till honom. Lydnad är bättre än offer, säger Bibeln faktiskt i första Samuelsboken 15 och verserna 23 och 24. Lydnad är bättre än offer. Och jag tänkte på detta, att allting i det här livet sätter vi ett pris på. Allting har ett pris. Det finns människor som säger så här, att jag skulle aldrig sälja den här tavlan, därför att den tillhörde min farfars 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 far, och den har gått i arv i alla år, och den har sånt värde för mig. Och på antikrundan så har jag fått reda på att den är värd 100 000 kronor. Ny bil. Perfekt liksom. Det skulle jag vilja köpa. Den gjorde rundresa. Men säg nej, aldrig. Okej. Okay. Men om du får 1 miljon då? Ja, kanske i och för sig. Då kan jag göra 10 stycken jorden runt resor och köpa 10 nya bilar. Eller vad det nu kan vara. Men nej. Den har ett för stort värde. Den är inte till salu. Okej då, 1 miljard. Och jag skulle vilja se den personen som inte säljer tavlan för 1 miljard. Om den nu har tillhört min farfars farfars far. Jag tror jag går till de där släktböckerna och rycker ut den där sidan där och sen lägger det i öppna spisen och eldar upp den och tar min miljard och ser glad ut. Jag menar att allting har sitt pris. Och det är intressant att se hur Gud har värderat oss så enormt högt. Har ni hört ibland liksom hur människor säger, ja, vi är hemska, eländiga syndare och vi är maskar och vi är det ena med det andra. Okej, men Bibeln säger att vi är nya skapelser och de skapelserna är högsta kvalitet, det är Guds egen kvalitet. Jag förstår det att han älskar mig i den nya skapelsen. Men vänta lite nu. I Romarbrevets 5:e kapitel och verserna 8-10 så står det att medan vi ännu var syndare dog Jesus för oss, utgjort han sitt blod för oss, försonade han sig med oss, eller oss med honom. Medan vi ännu var syndare, då måste han ha sett ett värde i oss innan vi blev nya skapelser, även i egenskap av gamla skapelser. Men hur kan det vara så? Därför att vi är skapade i första Mosebok 1, verserna 26 och 27, står det i Guds egen avbild. Gud har förpliktat sig att försona denna värld med sig själv. Han älskar människan. Visserligen har vi fallet. Gud kan inte se på synden. Och eftersom människan är fallen i synd och identifierar sig med synd, så kan inte Gud ha gemenskap med sin skapelse. Men han älskar fortfarande skapelsen. Och i Jesus Kristus så har han försonat oss med honom. I andra Korinthierbrevet 5, verserna 18-20, så har han försonat oss med sig själv. Och han har satt ett högt pris på oss. I första Petrus 1 och verserna 18-20 så står det att det var inte genom guld eller silver eller ädla stenar som han friköpte oss, utan det var genom hans eget blod. I Johannes 3:16 så står det att ty så älskade Gud världen. Världen. Det grekiska ordet är kosmos. Det betyder den här fallna världen, det här ordnade systemet som är i uppror mot Gud. Det står att han älskar den världen. Det betyder inte att han älskar vad vi håller på med. Men det betyder att han älskade den så mycket att han var beredd att ge sig själv som en försoning för att denna värld återigen skulle vara i harmoni med honom. Och i Romarbrevet 8:32 så står det att han som inte, jag vet inte hur det står på svenska, men sparade sin egen son, utan gav honom för oss medan vi ännu var syndare, hur mycket mer ska han nu inte göra för oss när vi är hans älskade barn? Så att om Gud älskade oss tillräckligt mycket medan vi ännu var syndare, att han dog för oss, hur mycket mer ska han då inte göra för oss när vi är hans älskade barn och är försonade med honom? Så vi är högt älskade av honom. Och jag tänker på hur personlig Guds kärlek är. Några av er kanske fick det här jag skickade ut i veckan, hade den här tanken om Guds kärlek, hur profeten Daniel flera gånger fick en uppenbarelse. Gud kom till honom, eller en ängel, men ett budskap från Gud. Och budskapet var, inte mindre än 3 gånger står det, du högt älskade. Så vad är det han får höra? Liksom, du Daniel, du ska göra det här och det här och liksom rätta dig i ledet. Nej, du högt älskade. Det var det första han fick höra. Du är älskad. Och vet ni, det är exakt det som Gud också vill förmedla till oss. Innan han vill göra någonting i våra liv, genom våra liv, skicka oss ut, vad det nu kan vara, så vill han säga att han älskar oss. Och han har satt ett så högt pris. Inget annat pris, allt annat i den här världen, i det här universum, är skapat. Allt annat är skapat. Han är det enda som är oskapat. Han har sitt ursprung i sig själv. Hur kan vi veta vad det betyder? Hur kan vi förstå detta? Omöjligt. Vi som är begränsade. Vi som har en början. Men han har inte det. Han har alltid varit. Han har alltid funnits. Och helt fantastiskt. Och jag tänkte just på det här. Hur hans kärlek till oss. Hans agape kärlek till oss. Den är uppoffrande i sin natur. Den ger. Och den ber inte om någonting som motprestation eller i utbyte. Han älskar, han älskar. Han älskar ett gensvar. Han älskar när vi älskar honom tillbaks. I den bemärkelsen att vi gläder hans faders hjärta. Men hans kärlek kräver inte någonting i utbyte. Och hans kärlek kräver inte en förändring i våra liv. Till mångas förvåning kanske. Den producerar en förändring. Med väldigt stor skillnad. Att kräva en förändring eller att producera en förändring. Men när vi förstår att vi är föremål för hans kärlek. Vi smälter. Och vi blir så överväldigade att vi blir förvandlade. Vi kan inte hjälpa det. Så jag tänker på det här höga värdet som Gud har satt på oss. Och kung David, han satte ett så högt pris på den här offerplatsen. Att trots att den här mannen sa, jag vill inte ha någonting. Ta det. Vi är en nation inför Gud. Men han säger aldrig liksom, han såg det som så värdefullt att han ville betala det. Och på Malakis tid så ser vi att folket inte satte ett högt pris på Israels Gud och vad de hade. Utan när de offrade till honom så tog de det som var halt och lytt och blint. Liksom det som var det som de själva inte ville ha. Och jag tänker på det liksom att hur ofta egentligen handen på hjärtat ger vi Gud det bästa av det vi har. Jag tänker på liksom hur många gånger vi har hela grunden fel. Vi börjar i fel ände. Vi ger oss ut där och stångas och liksom i den här världen och vi ska bygga upp någonting. Ja, jag tror på Gud. Ja, jag vet att de här sakerna är sanna och allting liksom. Men just nu har jag inte tid. Just nu liksom, vi får se. När veckan är slut, om jag hinner, om jag orkar komma till kyrkan, när jag har betalt allting, när jag har gjort allting, får vi se om det finns någonting kvar till Gud. När jag har förverkligat mig själv, får vi se om jag har någon gåva eller talang att ställa till Guds förfogande. Och jag vet inte, jag tänker ibland liksom det här att när väckelsen gick fram. Det var vid ett tillfälle på ett av Englands absolut mest prominenta universitet, Cambridge, som vid ett tillfälle slutet på 1800-talet, då det var en väckelse och en predikant predikade för ett antal studenter, och det var många som gav sitt liv till Gud. Och det var några som man kallade för The Cambridge Seven. De sju från Cambridge. En grupp människor som är, om jag skulle börja räkna upp namnen här, jag kan inte alla namnen men några av dem. Väldigt, väldigt kända predikanter och missionärer som gick världen över. Som hade lysande, lysande karriärer framför sig. Vi talar om absoluta eliten. Och de gav sina liv. Och de gick ut och de lämnade allt de hade. Och som berättade om den här predikanten som vi stötte på i Singapore, John Sung, som han hade den mest fenomenala karriären inom kemi, och han fick sin doktors hatt i kemi vid ett universitet i Ohio, det här var på 20-talet, och Gud kallade honom, jag ska inte gå in på detaljerna, men han blev ansedd som tokig därför att han började att prata om Gud, och han gick till den kyrkan hade gått och sa till pastorn eller prästen eller vad det var, han sa att du är av djävulen för du har inte berättat evangelium för mig, och han hamnade i fängelse i USA, och han satt där och ansågs inte, och han läste Bibeln ungefär 5 gånger, han var med att läsa Bibeln på en relativt kort tid, och han bara läste och läste och läste den. Till slut fick Kinas ambassadör ut honom, och han lämnade landet, och på båten över Stilla havet så kastade han alla sina diplom, alla sina utmärkelser i havet, och han kom tillbaks till Kina och sen Singapore och hela Sydostasien, och en väckelse bröt ut runt den här mannens tjänst. Och jag tänkte just på det här liksom, att vilka vi än är, vad vi än har, men för mig är det så uppmuntrande just detta att liksom idag tänker vi att ja, men de som ska gå ut och göra de här grejerna, det är ju de som inte passar in i övrigt liksom, de som inte, det finns ingen plats för dem i samhället, de kan gå ut och göra det här, och sen kan vi stödja dem lite grann så här va, liksom, så tror de att de är viktiga, men det är vi som är viktiga, det är vi som driver den här världen. Men Bibeln säger att den här världen ska förgås, bara Guds ord ska bestå. Och jag tänkte just liksom att de bar fram de här djuren som var halta och blinda och lytta, och sa, Gud, det här är vad som är över, vi är klara med vårt, är du nöjd nu? Och Gud säger, vem tror ni att ni försöker lura? Den allsmäktige guden? Nej, knappast. Och jag tänker på det här, hur Bibeln gång på gång, i Ordspråksboken 3 exempelvis, Ordspråksboken 3 och verserna 9 och 10, så talas det om att bära fram först frukten. Och det här är en princip som vi skulle kunna prata mycket om, och vi skulle kunna predika väldigt mycket om först frukten. Att det var en princip som Gud la ner, att vad man än hade, vad man än fick, så gav man det första, det bästa till Gud. Och han sa, om ni gör det, då lovar jag i utbyte ett rikt liv. Och vi förstås, med våra mänskliga, naturliga hjärnor, vi har naturligtvis räknat ut att om jag gör det här, så ska Gud välsigna mig så här och så här. Så vi vet precis. Men vi vet inte liksom hur Gud välsignar. Jag har varit med om när vi har blivit ledda, om det är okej att säga det, att ge ett offer till missionen exempelvis av lite större storlek. När någon dag efter har kommit och knackat på dörren bokstavligen och lämnat över ett kuvert med en lika stor summa. Jag har verkligen varit med om det. Men många gånger händer det inte så. Utan det kommer inte in någonting om man gör en sån här grej. Ja, Gud, var är pengarna liksom? Jag gjorde det här i tro. Nu måste det komma så jag kan ge ett bra vittnesbörd. Men sen tittar man istället att, wow, fantastiskt. Hur välsignar Gud på andra sätt? Glädje. Andra saker som inte skulle vara det. Så vi kan liksom inte säga, Gud, om jag gör det här så ska du göra det här. Han säger bara att om ni ger av det, så lovar jag att ge tillbaka i ett överflöd. Men när, var och hur, det är min sak, säger han. Wow. Så jag tänkte på det här liksom, att de bar fram resterna. inte först frukten. Och de var inte välsignade. Och vet ni, det är så många saker. Jag tänkte på några olika saker. Tid. Vi har tid. Och vi hävdar alltid att vi har för mycket att göra. Och det har vi också på ett sätt. Men många gånger handlar det också om prioriteringar. Det gör det. Vi säger, okej. Okej. Om vi nu liksom skulle, och jag har inte testat det här liksom. Pastorn kommer hem till någon liksom och står och tittar i fönstret. Du sitter och tittar på TV. Du kunde vara på mötet. Okej, vi gör inte så. Vi gör inte så. men jag menar bara principen. Att om vi nu säger, det finns inte en chans att jag hinner. Vänta lite grann. Om vi verkligen skulle titta på det här. Så många gånger så handlar det om prioriteringar. Och det är intressant att i andra krönikebokens 36 kapitel. Andra krönikebokens 36 kapitel. Och vers 21. Så talas det om hur Israel, eller sydriket rättare sagt, var i fångenskap i 70 år. Och det är intressant att det står tills sabbaten har blivit gottgjord. Tills sabbaten har blivit gottgjord. De hade inte firat sabbaten, och nu försöker inte jag att återinföra sabbaten i nya förbundet, tro mig. Det är inte det jag talar om. Men jag talar om en princip. Att Israel hade gått in i fångenskap. Därför att de hade inte ärat Gud. Och när vi talar om fångenskap så kanske vi inte talar om fångenskap i bemärkelsen att vi blir bortförda till ett annat land. Men jag menar fångenskap i den här världen. Liksom vi är fast i någonting. Därför att vi ärar honom inte med vår tid. Och hur kan människor förstå de här sakerna? Pastor Schaller reste en gång på ett flygplan och det var någon som satt in till honom och de började prata och han berättade om vad han gjorde. Och liksom, jag vet inte, en del av er kanske inte känner honom, men det är förmodligen ett av vår tids mest fascinerade liv. Jag vet inte om det är någon av er som har läst hans nyligen utkomna bok som heter Field Days, alltså dagar på fältet. En liten bok där han har samlat tankar runt sin snart 40-åriga pastors missionärskarriär. Och en helt fantastiska berättelse. Och han satt och berättade kanske några av de här berättelserna för den här mannen. Och den där mannen liksom, han tittar på honom och så säger han liksom, låter som ett väldigt intressant jobb. Hur fick du det? Ungefär, du vet, som när vi ansöker om ett jobb så här och vi lämnar in vår resumé och jag kan det här och det här och så får du det. Och han sa, men hur förklarar jag det? Hur förklarar jag mitt liv? Hur förklarar vi våra liv? Ja visst, de flesta av oss måste gå till jobbet klockan 8 eller 7 eller 9 och jobba hela dagen etc. etc. Och det kan vara lika rätt och lika andligt som den som predikar, som jag eller som är på missionsfältet någonstans. Men liksom att det här är inget jobb på det sättet. Därför att jag har ett jobb, men bortom det jobbet och ovanför det jobbet så har jag en kallelse. Och jobbet är bara en del av den kallelsen. Alltså i bemärkelsen att för att kunna leva den kallelse som Gud har gett mig så kanske jag måste jobba. Det måste de flesta. Men vi har så mycket mer, för de flesta människor ni hör när man pratar om liksom, jobbet, jobbet, jobbet. Det finns inget mer. Det är tvärstopp. Sen kommer jag hem och somnar framför tv:n och börjar om igen. Och super lite på helgen. Det är liksom, det finns inget mer. Men för oss är liksom, det jobbet är bara någonting som är underordnad kallelsen. Och det är någonting mycket större och vi vet inte vart Gud för oss. Men hur ska vi kunna förstå det? En affärsman i Baltimore, han hade ett antal anställda och alla anställda kom från kyrkan. Nästan alla var bibelskolestudenter. Och han hjälpte dem på det sättet att finansiera sina studier. Och de sålde en produkt och de var tvungna att sälja den här produkten genom vad man kallar för telefonförsäljning. Och det gör man på kvällarna. Mellan klockan 5 och 9 ungefär på kvällarna. Måndag till fredag. Inte på helgen. Men sen kommer jag på att också onsdagarna är ju en dag som vi måste göra det här. För att onsdagen utgör 20% av veckans 5 arbetsdagar. Så om vi inte jobbar på onsdagarna, då kommer vi att förlora 20% av vår business. Men han tog ett steg i tro och han sa, alla, jobba inte på onsdagarna. Ni får samma betalning. Kom till kyrkan. Var med på mötet. Gå på eftersnacket. Och vet ni vad som hände? Han tappade inte 20%. Utan Gud la på 20% på businessen. Och jag menar, det här är så som Gud verkar. När vi ger honom det bästa. I det här fallet av vår tid. Och jag älskar det här liksom att hur kan människor förstå det här? Liksom. Jag måste ju göra det här och det här först. Och sen. Men det är så mycket mer. Och jag tänkte på när det gäller pengar och många människor säger liksom att prata inte om pengar. Det är smutsigt liksom. Det hör inte hemma i Guds hus. Men jag sa det tidigare att inte något annat ämne i Bibeln nämns mer än förvaltarskap och pengar. Därför att det speglar hur vi relaterar till det som Gud har gett oss. Jag vet att det bara är pappersbitar. Men det säger så mycket om vår karaktär. Och kommer ni ihåg ordningen? Tionde, räkningar, behov, önskningar. Inte tvärtom. Tionde, räkningar, behov, önskningar. Och inte tvärtom. Och jag älskar den urenkla principen att sätta Gud först och se vad han gör. Och vara en god förvaltare av det vi har fått. Vare sig det är tid eller pengar. Och i femte Mosebok 26 kapitel. Femte Mosebok 26. Och de första 4 verserna. Så står det att ta det första av markens frukter. Och för det till den plats som är uppkallad efter mitt namn. Den plats som är uppkallad. Vad var det? Det var templet. Templet var uppkallat efter hans namn. Herrens namn. Och det fanns ett förråd. Jag läste, Peter läste den ibland också, Tranåsposten. En liten, det är ungefär som Nacka Värmdöposten. Den kom bara ut en gång i veckan. Och det var en man som skrev en liten sån där, han har en tankehörna. Och uppenbarligen så kommer han från ett kristet hem, även då han är lite halvkritisk mellan varven, men han gör det, han refererar till det ibland. Och han sa att han växte upp för den här principen att ge tionde. Liksom, 2011 står det någon som, och sen liksom, och sen berättar han bara just om att det, jag visste inte ens om det här att det förr i tiden fanns så kallade tionde hus. Alltså att det växte upp små hus där man byggde upp ett förråd för att ge till dem som behövde. Alltså att man la av sitt tionde och bad att Gud skulle välsigna det. Och där fanns det som ett förrådshus. Jag måste titta på den här artikeln igen, men så förstod jag det. Och det var intressant att se hur det var samma sak. För in det i mitt förråd. Och se om jag inte ska välsigna Israel. För in det i mitt förråd, kyrkan. Och se om inte jag ska välsigna i verksamhet. Och om vi tar hand om det som Gud har gett till oss att förvalta. Då tar han hand om oss. Han välsignar på alla områden, men vi ska inte försöka att lista ut hur han gör det. Och det är det vi vill. För er som lyssnade kanske på söndag morgon gudstjänsten när pastor Challe talade om den här kalkylerande kristendomen, liksom hur vi gör A plus B så får vi C. Får vi se. Nej, men får se. Det låter lite roligt på svenska. Men, att det är rätt intressant att vi kan inte liksom lista ut det här. Och i predikaren 7 och verserna 13-14 så står det att försök inte att lista ut vad som komma skall. Gud har gjort vissa dagar raka och vissa dagar krokiga. Utan gläder i vem han är, vad han har gjort. Och lämna resten till honom. Och i andra Korinthierbrevet 9, verserna 6 till och med 7, så står det om en princip som är helt fantastisk. Det finns de som har skrivit böcker om det, om ni har möjlighet att komma över någonting bra i sammanhanget. Men om principen av att så. Att så någonting i marken. Och han säger där att den som sår rikligt ska skörda rikligt. Och den som sår sparsamt ska skörda sparsamt. Och det är intressant att se hur när bonden sår så gör man det i tron. Jag menar, hur dum är man? Bara går och kastar ut små frön på marken. Ungefär som att, vad ska hända med dem? Jag menar, de flesta av dem bär inte frukt alls. En del bär lite frukt, en del bär mycket frukt. Men du gör det i tro. Men han vet, eller hon, om det är en tjej, att när man sår ut rikligt, en del av dem, statistiskt sett, jag vet inte om det är varannat frö eller var femte eller var tionde, jag har ingen aning hur många, men statistiskt sett, om jag sår rikligt så får jag skörda rikligt. Om jag knackar på en dörr och så är dom och dumma i huvudet liksom, jag går aldrig ut och knackar på en dörr, eller jag ger ett traktat till någon och de sa nej tack, jag är inte intresserad. Okej, men om jag knackar på 1000 dörrar eller ger ut 10 000 traktat, principen om jag så rikligt så skördar jag rikligt. Att vi vet inte vad vi sår om morgonen, säger Bibeln. Vi sår om kvällen. Därför att vi sår vid alla vatten. Därför att vi vet inte vilket som ger skörd. Och jag bara använder det som en princip. Att det är så lätt att bli missmodig. Att vi prövar någonting en gång. Ja, det funkar inte. Men vi har liksom fått en, vad ska vi säga, en mall eller ett sätt där, hur vi kan, som vi kan följa. Och vi vet att gör vi det så välsignar Gud. Och det tredje och sista, tid och pengar, 1 och 2, det är våra talanger. Gåvor, talanger. Och i första Petrus 4:10, så verkar det som att det står som att varje troende har minst en gåva. Och ibland så är det så mycket strävande liksom, vad har jag för gåva? Jag måste ha en viss gåva. Men när Gud frälser oss, i första Korinthierbrevet 12 och vers 13, står det att han döper oss in i Kristi kropp. Den helige ande döper oss in i Kristi kropp. Och där utrustar han oss med vad vi behöver för att vara en lem som bidrar till fullheten av honom. Så att det är inte så att jag saknar någonting. Utan allt jag behöver göra egentligen är att upptäcka det som Gud redan har gett mig. Så jag har minst en gåva. Minst någon. och någon talang. Och jag tänker mycket på hur Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 4:2 att det står att det krävs som en förvaltare att han är trofast. Och vi vill vara trofasta med det som vi har och det som Gud har gett oss. Och jag tänker mycket på det här att det är så lätt att göra någonting i världen där jag kanske har en talang och jag gör det inte därför att jag kanske måste göra det, för jag måste ha mat på bordet och tak över huvudet, men jag gör det, det blir mitt liv liksom, det här är jag bra på och jag gör mänskligheten en tjänst. Men låt mig säga, mänskligheten kommer att bestå utan oss och våra insatser. Och det säger jag inte för att vi inte ska, jag anser att skaffa så mycket utbildning som möjligt, gå så högt som möjligt i karriären, därför att ju högre upp vi är som kristna, oftast så påverkar vi flera människor. Och det är inget fel. Vi ska inte inta den här munkinställningen, liksom att vi ska gömma oss i något kloster någonstans. Och vi ska inte stå att vi är i världen men inte av världen. Och vi kan absolut låta Gud välsigna oss och bli framgångsrika. Men vad jag säger är att gåvorna har vi fått för att tjäna Kristi kropp i första hand. Inte att tjäna denna världens system. Och om jag tjänar den här världens system och gör allting liksom, och sen säger jag bara Gud, det här är det som blev över. Gud har inte behag till det. Och han hade inte behag till det religiösa livet på Malakis tid, där man frambar de här halta, blinda, lytta djur och inte förstfrukten eller de förstfödda. Och jag säger det bara som en ren uppmuntran till oss att göra som David. Han satte ett högt pris på den här platsen, därför att i sitt hjärta så var det här han ville komma till Gud och liksom försonas med honom. Och nu behöver inte vi betala någonting för att bli försonade med Gud. Han har betalt allt för att vi ska bli försonade. Det är redan klart. Men vi frambär, står det, våra kroppar i Romarbrevet 12, verserna 1-2, som levande offer. För det finns inga mera offer som vi behöver frambära. Jesus har framburit sig själv i Hebreerbrevet 10 en gång för alla. Det behövs inte göras något mer offer. Utan det enda vi kan göra, det är att själva vara tillgänglig till honom. Och frambära oss själva. Inte bara några timmar och lite pengar och lite talanger då och då, här och där. Utan hela vårt liv. Och börja där. Jag tänker på liksom att jag älskar det här radikala. The Cambridge Seven. Eliten. Englands elit. Kulturelit och akademiska elit. 7 unga män ställer sig upp och säger, jag ska tjäna Gud för resten av mitt liv. Och de gjorde det också. Och de var inte de enda. Och det händer också idag. Men jag tycker bara det är så härligt att liksom, vi vill inte ha ett utslätat budskap. Vi vill utmana varandra, oss själva. I förkunnelsen, i umgänge. Inte bara fredagsmys. Och så lite kyrka på söndag. Om jag orkar upp. Efter att ha suttit upp hela kvällen och tittat på dåliga filmer. Liksom. och någon säger, du är så sarkastisk hela tiden. Ni vet vad jag menar. Jag gör ju själv samma idiotiska misstag mellan varven. Jag brukar komma till kyrkan dock, men, nej, men jag är pastor. Men jag tycker bara det är så underbart att tänka på det här radikala. David sa liksom, wow. Kommer inte först. Jag har ett bestämt pris. Vi sätter ett bestämt pris. Gud är värd detta för mig. Och vår överlåtelse till honom kommer att vara i proportion till hur högt vi värderar honom. Hur högt vi värderar ordet. Hur högt vi värderar det verk som han gör i världen. I det sammanhang han har satt oss i. Garanterat. Så Jesus, vi tackar dig för att du är en god Gud och du älskar oss och du utmanar oss så underbart att ha en rätt grund att stå på. Att inte börja med oss själva och sen ge dig vad som har blivit över. Utan att börja med dig och sedan se vad Gud ger oss. Och det överflöd som han erbjuder oss. Herre, vi är så glada. Vi är så tacksamma. Vi är så tacksamma att det är ingen fördömelse i detta budskap. Även då det finns en utmaning i det. Vi prisar dig, Jesus. Att vi kan ta till oss de här tankarna och säga, wow, det är fullbordat. Jag vill stå på den här grunden. Jag vill gå vidare. För dig som lyssnar på internet, be en bön i ditt hjärta. Ta emot Jesus som din frälsare. Om du inte redan har gjort det. Säg, Jesus, förlåt mig min synd. Jag vill bli ett Guds barn av nåd. Och du bjuder honom in som frälsare. Frälsar han dig. Det är en gåva. Den kostar ingenting. Men som lärjungen, som Jesu efterföljare, så sätter jag ett högt pris på detta. Ett så högt pris att jag vill ge mig själv som ett levande offer. Säg, här är jag. Sänd mig, som Jesaja sa i kapitel 6 och vers 8. Och vi tackar dig, Jesus, för att du har sänt oss. Du har sänt oss ut på Stockholms gator. Du har sänt oss ut eller in till olika arbetsplatser. Och Herre, vi ber att vi skulle vara frimodiga där du har satt oss. Att vi skulle vara glada och ha ett tydligt och uppfriskande vittnesbörd för dem som finns runt omkring oss. Tack, Jesus. Välsigna ditt ord, Herre, i ditt namn. Amen. Ah.